Du lyssnar på Lazar av Nelio Biderman, i översättning av Susanna Widén, uppläst av mig, Kristoffer Kamias. En blond diktare håller kanske på att bli galen. Alfred Lichtenstein. Ett barn av glas. 1. I skogsbrynet låg snön från det nyss gångna seklet alltjämt kvar när Lajos von Lazar, det genomskinliga barnet med vattenblå ögon, för första gången såg den man han till sin död skulle betrakta som sin far. Det var 13:e dag och skogen svalde just det sista svaga blå ljuset. Rummet där gossen föddes låg i skogsslottets västra flygel, alldeles intill det andra rummet, det blåmålade, dit ingen någonsin begav sig. Medan barnmorskan bakom honom tvättade barnets rygg stod Sándor von Lazar vid fönstret och spanade ut mot skogen. Han fick för sig att han hade sett någonting försvinna in bland snåren. Som han stod där kände han kylan från glasrutan och sökte med blicken av skogsbrynet, lät den fara över stammarnas bark och vidare från träd till träd, när plötsligt en avgrund öppnades inom honom. Genast kände han hur den gamla ångesten, den välbekanta paniken, strömmade in i hans kropp och svämmade över alla breddar. Men så blinkade han och avgrunden slöt sig. Lättad andades han ut. Han var inte som sin bror, inte heller som sin mor. Han kände sig bara lite orolig, vilket inte alls var konstigt eftersom hans hustru just hade fött ett barn under vars genomskinliga hud man kunde urskilja de små organen. Kvällsmålet intog baronen tillsammans med sin 6-åriga dotter, som inte alls gladde sig åt sin brors födelse. När Ida, den tyska barnjungfrun, följde med Ilona in i rummet såg hon med allvarlig min på den rynkiga, blåbleka, svullna varelsen, knep ihop sina bruna ögon och konstaterade torrt: den är mycket ful. Sen rusade hon bort till sin far, som inte kunde läsa av hennes bleka ansikte och därför inte hann öppna fönstret, och kräktes på hans blanka läderskor och brunrutiga byxor. Nu, baronen hade bytt om, satt de båda vid matbordet som var så långt att 20 gäster kunde serveras en spädgris, en gås, en fasan och 3 harar. De var tysta eftersom de var vana vid att Maria konverserade. Maria, som nu låg nedbäddad på vita sidenkuddar i den västra flygeln och med barnet tryckt mot bröstet, lyssnade till hans små andetag. Till Imres oavbrutna harklingar i rummet bredvid och de andra ljuden i slottet, och det kändes som om hon skulle sjunka allt djupare ner i de mjuka kuddarna, som om fickorna i hennes mörkblå kofta var fyllda med tunga stenar som drog henne med sig ner, fick henne att försvinna allt djupare i täcken av madrassen, ner bland gåsdunen. Det var inte en obehaglig känsla, inte ett våldsamt fall eller ett panikslaget drunknande som i hennes drömmar, utan det var bara som att doppas helt lätt, som att stilla försvinna ur livet. Det var allt hon önskade sig. Hennes far var fortfarande ursinnig på henne. Det såg Ilona på hur han med energiska rörelser skar det röda köttet. Hon visste att han var medveten om att hon iakttog honom. Om han var iakttagen blev han alltid omedelbart medveten om det. Men hon kunde inte slita blicken från hans kraftiga, buskiga mustasch som dansade fram och tillbaka ovanför den tuggande munnen. Om hennes far såg upp tittade hon snabbt ner på sin enorma tallrik. Hon kunde inte begripa att en man på en så underbart vacker tallrik av kostbaraste härrend porslin, prytt av filigranlika fjärilar, trollsländor, fåglar och hasselkvistar, kunde placera en så tjock skiva kött. Ljuset i takkronan var, som tur var, inte tänt, för lampetterna på den tapetserade väggen lyste ändå.